Ja, välkommen till Slaget efter 12. Det är onsdag den 21 augusti 2019. Jag heter Stefan Winiger och det är ett ryskt statsbesök här på väg. Världspolitiken flyttar till Helsingfors idag, en stund i alla fall. Det ska vi diskutera med professor Henrik Menander från Helsingfors universitet. Välkommen.
Tack så mycket.
Och Anna-Lena Laurén, Moskva-korrespondent för Dagens Nyheter och Huvudstadsbladet. Välkommen till Slaget efter 12.
Tack så mycket.
Hej Anna-Lena, du hörs långt borta, du är, befinner dig i Moskva också.
Jo.
Vad ska vi säga så här, det är en stormig tid vi lever i här och Ryssland är med i många av de internationella kriserna som har präglat de senare åren i Syrien, Ukraina och alla möjliga saker, för att nu nämna några. Hur stort är det för oss här? Vad kan vi förvänta oss att kommer upp här om de här riktigt stora frågorna? Vad tror ni om den saken?
Om jag får börja, och det här, vår Moskva-korrespondent får fortsätta. Det är väl så att de frågor som diskuteras närmast har väl att göra med EU och Ukraina. Att Syrienfrågan är ju inte någonting som Finland på det sättet direkt påverkas. Men Ukraina-frågan är ju en central fråga, för sanktionerna kommer att fortsätta så länge den är olöst.
Mm. Vad säger du, Anna-Lena Laurén?
Ja, alltså just det här med Ukraina, det är också intressant att Putin träffade ju Emmanuel Macron nyligen i Frankrike, och nu diskuterar man, eller det lär pågå diskussioner om att Ryssland ska tas tillbaka till G7-samarbete som då igen skulle bli G8-samarbete, vilket jag har svårt att tro att kommer att ske hemskt snabbt, men i varje fall så det är Putin vill ju att Ukraina frågan ska lösas så att Ukraina ska förhandla med separatisterna, det vill säga i praktiken med Ryssland ensam, medan Ukraina vill ha liksom hela EU, framförallt Frankrike, Tyskland och Storbritannien och USA bakom sig. Mm. Och det är klart att Niinistö kan ju inte, det här är ingenting som Niinistö kan påverka direkt, men han har ju från första början varit väldigt engagerad i den här frågan och varit väldigt mycket inne på, och han har huvudtaget talat mycket om att små länder måste kunna se upp i en situation där folkrätten inte längre gäller och de stora igen kommer överens sinsemellan. Så jag tror också att Ukraina kommer att vara mycket på agenda, men Niinistös möjlighet att påverka det är ju nog ytterst begränsade.
Ja, Niinistö höll ju igår det här tal för utrikesministerns ambassadörer. Det var ett årligt ambassadörsmöte, vilka han framhävde hur viktigt det skulle vara att utveckla EUs gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Medligen kan man se det som en som introduktion till det vad han på något sätt kommer också att säga åt Putin. Det är nämligen inte bara EUs intressen utan lika mycket och kanske ännu mer i Finlands intressen att EU talar med en röst. Och det gäller ju också den här Brexit-frågan. I båda de här frågorna så har ju EU överraskat ur vår synvinkel positivt genom att tala med en röst.
Du menar Ukraina?
Alltså när det gäller Ukraina så är ju sanktionerna kommer ju att fortsätta. Det ungerska statsministern Orban och det här italienaren Salvini talar åt annat håll, men inte det är ju de som dikterar det här sakerna. Det är den tysk-franska axeln som då är stabil i den här frågan, och det gäller både Ukraina och Brexit.
Mm. Ja. Jag håller med om det du säger, samtidigt som alltså det är ju ett faktum att sanktionerna, den här konsensusen om att sanktionerna ska förbli på plats, den har ju varit ganska stor från början. Det är ju ingen som, även om vi vet att det finns länder som tycker att de är onödiga, som Italien till exempel, så har ju ingen utmanat det så här på allvar. Men samtidigt så, Ukrainas problem är egentligen inte så mycket det här med sanktionerna, för de kommer att hållas, utan att Ukraina överhuvudtaget håller på att liksom glida bakåt på agendan i EU och globalt också. Och Ryssland, och det är bra för Kreml, alltså för Putin, för att han får allt större möjligheter att göra vad han vill där, ju mindre uppmärksamhet det får.
Mm. Om vi tittar lite på vårt närområde här, så tar vi talat i en rad år nu om att säkerhetsläget kring Östersjön försämras, blir mer och mer militariserat, strategiskt viktigare, används olika lite begrepp i det här sammanhanget. Hur mycket kan det president Niinistö ta upp och liksom få gehör för från finsk sida?
Han kom ju att lyfta fram den här möjligheten att när det gäller just den här flygtrafiken över Östersjön och de här också de militära operationerna, att den där skulle kunna man komma överens en sak. Men, och de har ju sett en sån här gränsöverskridande, alltså flygöverskridningar från rysk sidan, som man måste se då, som man de testar hur så att säga vaksamma det finska och det svenska och det här luftförsvaret är. Men min bedömning är att det läget har varit ganska stabilt en längre tid. Den avgörande förändringen skedde ju redan när de baltiska länderna gick med i NATO 2004. Och i Sverige har man då framhävt att det här säkerhetspolitiska läget har skärpts. Ryssland, som Anna-Lena Laurén kan förstås beskriva mer än det här, har ju upprustat. Men ändå är det ju så att Rysslands militära kapacitet sammanlagda jämfört med EU och NATO är inte alls lika stor. Det är kärnvapnen förstås som man kan vifta med, men det är ju det här paradoxala med kärnvapen, och det här är ju besvärligt att säga, men det var ju kärnvapnen som har det här förhindrat ett tredje världskrig, om ni förstår min logik. Det är omöjligt att börja ett tredje världskrig, för att då liksom förstör man allting för sig själv också.
Det var det som var syftet med hela kärnvapenavskräckningen under hela kalla kriget, just det. Anna-Lena, du var på väg att säga något.
Jag tänker tillägga till det här om att det har varit, alltså det stämmer ju såklart att Tysklands militära kapacitet, framförallt som en USA, så är ju mycket mindre än vad som ofta liksom, än vad det ofta verkar vara, men när man tittar på debatten. Men det är ju det som är Putins stora talang är ju att liksom använda de ganska svaga korten ofta har väldigt skickligt. Och Ryssland har ju visat att man är beredd att också använda sig av sin militära kapacitet och att också gå in i andra länder där man anser att Rysslands egen säkerhet kräver det. Och hittills har ju faktiskt Putin, och det här är ju västvärldens eget fel, Putin har ju haft en väldigt bra näsa för vad det går att göra utan att det blir verkligt allvarliga följder. Även om sanktionerna nog var mycket större och besvärligare följder han hade räknat med. Så därför tror jag att även om jag håller med om att ryska militär, så det som jag alltid säger som det ryska militär och styrka, att det, man ska aldrig underskatta det, man ska aldrig överskatta det, men man ska aldrig heller underskatta det. Och just nu så är den liksom, är den ganska bra som det verkar, och det satsas enorma resurser på den.
Mm. Ja, fast svinnet är ganska stort på grund av korruption och ineffektivitet. Men man måste komma ihåg, det finns ju, det är inte ett uttryck för stort mod eller militär liksom skicklighet att anfalla de svagaste grannarna som man har bakom knuten. Utan inte har ju
Ryssland. Det var inte alls det jag menar. Ja. Jag menar liksom bara att man ska, att därför att Ryssland inte är lika stark som EU, så kan det ändå göra ganska mycket.
Jo.
Eller har visat sig kunna göra ganska mycket.
Mm. Men motståndarna har inte varit liksom första klassens, alltså krigarnationer.
Ska vi stanna kvar vid vapenfrågan lite? Det här året har ju präglats av att ett av de viktiga kärnvapenbegränsningsavtalen mellan USA och dåvarande Sovjetunionen har sagts upp. Och både USA och Ryssland utvecklar nya vapen, och det skedde en uppmärksammad olycka här sistlidnes här, där man misstänker att det kan vara en sån där en ny kärnvapenrobot som har exploderat på något sätt. Kommer det att komma upp här på det här mötet, tror ni?
Ja, det är högst antagligt att just den olyckan där gången är någonting som Ninni stöttar upp och diskuterar. Det har ju kommit redan fram att det var ju den här nya kärnvapenmissilen som Putin har talat om redan förra året, som Rysslands nya det supervapen. För det är ju en sak, om det börjar smälla nära våra knutar, så är det ju också inte bara en militär risk utan en hälsorisk. Men förstås kan det här ju globalt sett leda till att det blir, så länge det fanns den begränsningsavtalet om kärnvapen, så kunde man också på ett annat sätt bevaka vad de här övriga kärnvapeninnehavarna gör i världen. Det är ju också en konflikt på gång mellan Indien och Pakistan, och Nordkorea är ju besvärligt. Det är väl det som, jag tror inte att det är en konflikt mellan Ryssland och Förenta staterna det som är den största negativa följden av att man inte har avtal utan vad som sker på andra håll i världen.
Mm. Måste jag fråga dig, Anna Laurén här, det har ju den här olyckan i Ryssland har ju på något sätt framställts nästan i ett slags så här sovjetliknande scenario här i hos oss här, att det vill säga att det är en olycka som att myndigheterna försöker tysta ner den. Jag läste att vissa mätstationer för radioaktivitet har stängts av i Ryssland och det är så här underförstått för att de inte ska ge utslag eller någonting där. Hur har den här olyckan framställts i Ryssland och hur så att säga, hur uppfattas den där?
Ja, det är främst oberoende medier, så det finns ganska mycket av Ryssland idag som liksom har bevakat den på ett liksom journalistiskt sätt. Och de har ju rapporterat väldigt mycket om, bland annat att det var rapporter om att läkarna på sjukhuset i Arhangelsk så fick ju aldrig veta att de här patienterna som fördes in som senare dog hade utsatts för höga strålningsvärden. Så det finns åtminstone en läkare nu som själv tydligen har höga strålningsvärden. Och man har varit oerhört kritisk mot den här mot liksom det här mörkläggande som ju tyvärr är en exakt, alltså det är ett mönster som ryska myndigheterna följer ända från sovjettiden att om något sånt här händer så är det absolut nummer ett alltid att dölja vad som har hänt och inte liksom att skydda människor. Och det här kommer nog, eftersom Ryssland trots att det är ett autoritärt land så finns det så sagt väldigt många oberoende medier och medier som jobbar på nätet och det sipprar ut hela tiden nya uppgifter. Det sipprar ut till exempel en sån här briefing som en okänd officer höll för invånarna i Njonjok också har sipprat ut nyligen där han talar om vad som har hänt. Att det kommer att komma mer och mer uppgifter hela tiden och kritiken växer. Men när det gäller just Rosatom och det här ryska kärnvapenprogrammet så där finns det liksom, Putin är fullständigt, det är en så stor, det är så prestigefylld sak för honom att han kommer aldrig att medge en enda sak.
Mm. Det här påminner ju starkt av hanteringen för er som kommer ihåg det där, av Tjernobyl-olyckan, det här hemlighållandet, de strålskadade, stråldödade räddningsarbetarna och så vidare och så vidare. Är det här något som har varit borta under en period eller så har det här alltid även under mellantiden här hanterats så i Ryssland, Anna-Lena?
När det gäller just de här frågorna så har ju den kulturen aldrig försvunnit. Mm. Men det är klart att den kulturen var ju på något sätt på tillbakagång, även om den verkligen inte försvann under 90-talet, men det har ju huvudsakligen funnits en annan trevande Ryssland på 90-talet att göra saker på ett annorlunda sätt. Men nu i det här fallet, när det dels har att göra med Rosatom, som är ett statligt kärnkraftsbolag och som är helt inne i den gamla kulturen, och det har att göra med en olycka som är oerhört pinsam för Ryssland, därför att den här Burevestnik, den här roboten, kryssningsroboten som det troligen handlar om, så det är ju, den har ju Putin skryter med helt öppet i fjol under sitt tal till nationen. Så det är klart att det blir så här. Det är tyvärr liksom helt i linje med vad Putin-regimen gör eller hur man verkar.
Det är det där alltså vapnet som skulle kunna ta sig igenom alla missilförsvar och nå vilken plats som helst på hela jorden så att säga.
Ja, ungefär. Och det är ju många experter. Så många experter som har ju stöttat gjort det här. Men det här, och den här olyckan bevisar ju nog också att den troligen inte är så effektiv som det påstår.
Just det, men ändå oroväckande för oss att man helt enkelt sysslar med sånt här. Vad väcker det här för Henrik Menander för tankar om du blickar hur det har tidigare vapenbalansen har hanterats så?
Ja, alltså eftersom Ryssland också har satt sig mera på att utveckla den här militära kapaciteten i sina nordvästra delar så är det ju någonting som gäller Finland, och det är någonting som man spekulerar kring att kommer diskussionen om Finland och NATO att det här tangeras under den här diskussionen. Det skrivs ju och sägs ju att Ryssland är nöjt över att Finland inte har blivit NATO-medlem, men Ryssland torde veta eller helt säkert vet att Finlands militära samarbete med NATO har ju utvecklas mycket systematiskt sedan mitten av 90-talet, och det här svensk-finska militära samarbete är ju en del av det. Det är inte ett alternativ det hela, utan det är en del av hela den här saken, och det är ju någonting som är det här skulle vara intressant att lyssna på, att hur de herrarna diskuterar den här saken.
Det framställs ibland så det här fördjupade samarbete, försvarssamarbete mellan Finland och Sverige som på något sätt en mildare variant mot NATO. Nu säger du att det är egentligen i själva verket är en del, men hur ser ryssarna på det här? Är det liksom mindre allvarligt om vi går ihop med Sverige?
Ja, det är ju självklart på det sättet att när artikel 5, som är ju den här, ska vi säga, det som förpliktigar NATO-medlemmar att agera om något av den blir anfallna, så att är man inte NATO-medlem så behöver man inte reagera. Och den svenska säkerhetspolitiken har gått ut på att vänta och se. Det vill säga, min tolkning är att man i Sverige och nu för tiden också i Finland föredrar, väntar och ser, att om det blir en konflikt så, om man inte själv berörs av det och de baltiska länderna inte berörs av det, så är det inte någon speciell nytta av att höra till NATO. Men det som en NATO-anhängare säger ju att det betyder att man är en grå zon. Men ja, min krassa tolkning är fråga om inrikespolitik, att varken i Sverige eller Finland så finns det en, liksom en folkligt stöd för NATO-medlemskap, och då sköter man istället om det på det här sättet.
Mm. Anna-Lena, hur ser ryssarna på det här svensk-finska ansträngningarna?
Ja, alltså, vi tycker överhuvudtaget inte om någonting som hänt i sina närområden, men det är klart att det betraktar det absolut inte som lika farligt som NATO, som ju är ett rätt kynke. Och det är ju just NATO-frågan. Om Ryssland har reagerat på Finland gör säkerhetspolisen, så har det alltid handlat om NATO. Eller när det kom ut så har lite aggressiva uttalanden, så har det alltid handlat om NATO. Det har aldrig handlat om samarbete med Sverige eller någonting motsvarande. Och jag tror att man vet ju mycket väl att Finland står närmare NATO nu än tidigare. Men i Ryssland litar man ändå på att man vet att folkopinionen är mot det. Och det säger ju Putin varje gång saken kommer på tal. Han tycker mycket om att tala om folk överhuvudtaget. Ukrainska folk har också varit emot NATO. Fast det är de ju inte längre, tack vare Putin själv. Men det här, det är liksom, jag tror så länge det finns svenska samarbete, så betraktar jag inte ryssarna som speciellt farligt i grund och botten, eftersom det ändå inte, det finns ju inga ömsesidiga säkerhetsgarantier som Henrik påpekar. Så jag får inte anta att du får hålla på med det där. Det är helt okej. Men NATO är liksom ett rätt kyrka.
Visserligen när sena länderna i fråga har varit deltagare i NATO-manövrar, så det har då väckt.
Ja, det har inte uppfattat.
Ja. Men nu är det ju självklart så att den ryska säkerhetstjänsten och politiska ledningen vet ju precis vilket samarbete som pågår mellan Finland och NATO och Sverige och NATO. Det samarbete har ju i Sverige pågått sedan 1950-talet.
Ja.
Ni lyssnar på Slaget efter 12 här i Yle Vega, där vi diskuterar apropå att Rysslands president Vladimir Putin besöker Finland idag. Och gäster med här är professor Henrik Meinander och journalisten Anna-Lena Laurén. Får jag gå vidare med en sån här fråga? Att vi är ju lite grann så här vana att tänka, ja men nu borde ju presidenten Niinistö ta upp det här, demokratin i Ryssland, att han borde ta upp inblandningen i ditt och datt och Ukraina. Så där. Vad vill Ryssland, vad vill Vladimir Putin komma och prata om?
Min tolkning är det frågan närmast en manifestation, alltså en symbolisk handling, detta att han då står i kontakt med de enskilda EU-länder och att framhäver att den här relationen mellan Finland och Ryssland inte är speciellt problematisk. Det räcker inte, han får politiska poäng både på hemmapubliken men framförallt på internationella arenan, att han framstår som en av de här stormaktsledarna som då, men egentligen finns det inga på det sättet öppna frågor eller direkt kritiska frågor att diskutera. Och för Niinistö är det också en viktig markering, eftersom vår nya grundlag är ju sådan att presidenten har inte just någon annan makt än just den som han som innehavar har i utrikespolitiken och säkerhetspolitiken. Och de här mötena är ju sådana då det här framhävs.
Mm. Håller du med om den här analysen, Anna-Lena Laurén?
Det gör jag. Jag skulle tillägga att det som ryssarna som Putin alltid får fram och som ryska medier alltid får fram, så är ju det här handelsutbyte. Alltså sådana här ofarliga, trevliga frågor i rysk synvinkel. Och jag har varit på ett ganska stort antal av de här mötena mellan Putin och Finlands president, och jag kan nästan sätta huvud i pant på att Putin idag kommer att inleda sina hälsningsord till Niinistö med att nu har handelsutbyte ökat med si och så många procent. Det står för det i rasistiska gazeta i den regimtrogna dagstidningen idag. Att man liksom, att varje gång Putin träffar Niinistö så börjar han, man börjar med de här trevliga och ofarliga sakerna som liksom på något sätt ger sken av att exempel, ekonomin går bättre och vi behandlar med våra grannar så här. Ekonomin går ju verkligen inte speciellt mycket bättre i Ryssland nu. Den, för de så har det här lilla tillväxten som man hade har igen minskat. Så det är väldigt, men det är helt intresserat det här. Det är bra för Putin att träffa EU-länder överhuvudtaget. Finland är ju förstås inte jämförbar med Frankrike. Att möte med Frankrike, om man ska tala om den kategorin, så var möte med Macron mycket viktigare här i början av veckan. Men det är alltid positivt och bra. Det är liksom alltid inrikespolitiskt sett alltid ett plus för Putin.
Sen kan man kanske det här gissa att när det G7-möte, alltså det här världsledande ekonomimakters toppmöte arrangeras inom kort och Putin är ju då inte inbjuden och det här är sätt för honom då att ändå skäla en del av uppmärksamheten. Till och med att besöka Finland kan ha få en viss uppmärksamhet.
Ja, och ännu mer det här, jag tycker det är ganska intressant att träffa Macron nu i början av veckan, och slutet av veckan började det här G8-mötet. Att det var liksom den
tajningen G7. Också. Inte G8.
Ja, G7 menar jag. Jo. Alltså, det här tajningen var ju väldigt intressant med tanke på att Macron, som jag förstått det, nu har man på fransk sida också lite på det öppna för att Ryssland kanske kan gå med i G7, som då blir G8 på nytt. Så det här, och det här är just sånt, om vi talar om Ukraina som vi talade om tidigare, det här är just sånt som är väldigt, som inte alls är bra för Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Alltså alla tecken och alla liksom steg som tyder på att en viss normalisering av Rysslands internationella status. Så det är dåligt för Ukraina, för då riskar pressen på Ryssland att lösa frågan, att lämna Donbass i praktiken.
Så att det kan man säga, det är ett av syftena med statsbesök som det här idag nu här hos oss. Att just visa att vi har samarbete, att det ligger på det mentala politiska planet så att säga. Att Ryssland är en fungerande samarbetspartner.
Flytta fokus på något nytt, till exempel då när det var den förgiftningen av det för detta ryska agenten Skripal och hans dotter, så var det ju en diskussion om att hur kommer det här att påverka det här Rysslands relationen till EU, och jag gissar att, och tycker att jag har fått rätt i att det vissa saker så att säga småningom så mister sin aktualitet och uppmärksammas inte mera. Med Ukraina är det här visserligen inte så, för det är frågan om att Ryssland har annekterat Krim och men det för oss igen tillbaka till andra liksom, så här större militära konflikter i Europa, det vill säga Kosovo. 1999 när EU med Förenta staternas stöd då gick in och stoppade Serbiens för det här militära ingripanden där. Och det är ju liksom det här, Ryssland har ju hänvisat till att så här gjorde ni Kosovo. Och nu har det här befolkningen på Krim velat ansluta sig till Ryssland. Och det, liksom den här, det här är ju en grej som kan inte, det är ju så dessvärre att såna här konflikter, det här måste lösas. De kan leva vidare i årtionden.
Och det inte finns en vilja. Ja. Du nämnde Anna-Lena Laurén också besöket i Frankrike tidigare i veckan här, där ju president Macron tog upp de här protesterna i Ryssland mot regimen här som har skett under sommaren. Och han fick ju svar på tal av president Putin, eller hur?
Ja, Putin gjorde det här som han alltid gör, den här relativiseringen. Ja, ni har ju de gula västarna och det är så tråkigt för Frankrike. Det var så mycket våld på de demonstrationerna. Alltså det är liksom, det är klassiskt den här whataboutism-Kreml-taktiken. Att man liksom jämför två helt olika saker med varandra. Bara för att få liksom, för att ge sken av att vi alla är lika goda kolsnopare. Och det här, Macron reagerade ganska starkt på det, så att det här är verkligen inte, att man kan verkligen inte jämföra fredliga demonstranter i Moskva som fredligt demonstrerar för fria val med liksom vandalism som ju de gula västarna delvis handlar om. Så att det här, på sätt och vis, det var liksom, jag blev nästan, även om det är typiskt Putin att göra så blev jag nästan ändå lite förvånad, för Putin borde vara väldigt tacksam över att han överhuvudtaget blir inbjuden till Frankrike. Det är väldigt viktigt för honom det här, att liksom få den här arena med ett stort EU-land. Och det var inte speciellt liksom, det var inte speciellt trevligt av honom att tacka Macron på det där sättet.
Nej. Om president Niinistö tar upp de här, vad kommer han att säga om Finland då? Vad tror ni?
Alltså det, jag tror ju inte att Niinistö kommer att ta upp den här frågan annat än kanske bisats eller förbigående under den presskonferensen som kommer att arrangeras. Utan Niinistö har ju sagt inför det här att vissa saker är det bättre att då lyfta fram och diskutera då, så det här, under själva förhandlingarna. Och det finns förstås, tycker jag, mycket som talar för att det här är korrekt. Men sen är det också det att ska de här sakerna framhävas, så tycker jag det ska göras just på EU-nivå. Macron, när han uttalar sig den här kritiken av det här, hur man behandlar den här oppositionen i Ryssland, så tycker jag också att ja, EU har ju inte uttalat sig speciellt aktivt om det här, men det var Macron sa, så tycker jag att det är viktigt. Det är ju inte speciellt viktigt om man nu igen tänker ur Finlands synvinkel, så själviskt, att just Finland ska säga alla de här sanningarna, utan det är nog EU som ska säga det.
Man brukar ju säga att Finland har en mycket speciell relation till Ryssland. Är det inte då så att den som har den speciella relationen och kanske som får mera gehör?
Ja, alltså, det är ju så att man i Finland tycker att vi har en speciell relation och man gör ett stort nummer av det i EU. Men om man ser det, vi ska fråga Anna-Lena Laurén, men jag är inte så övertygad om man i Ryssland tycker att Finland har en alldeles speciell relation. Man kan framhäva det i vissa sammanhang, men i alla fall historikerna brukar det här framhäva att rysk synvinkel, Finland är en av de här smärre, de här områdena som det är en del av det europeiska pusslet som man ska försöka lösa förstås till Rysslands fördel.
Ja, för att svara på frågan direkt så det är nej. Ryssland har ingen speciell relation till Finland. Även om det är sant att Putin tycker om att åka till Finland, och ryska ledare har också tyckt om att resa Finland, att besöka Finland, eftersom så mycket samarbete är väldigt praktiskt och pragmatiskt, och det passar speciellt Putin, men också många andra ryska ledare eller sovjetiska ledare. Så det här, men för övrigt så har inte Ryssland liksom inte Finland specialställning för ryssarna, utan det är ett grannland som man har, som ryssarna är väldigt nöjda över att det finns åtminstone ett grannland som man inte har så problematiska relationer till. Så, men det här uppfattningen att Finland ska ha en social relation, så den odlas. Det är inte alla Finland som odlar det mer. Jag måste ärligt säga att jag tycker det är ganska pinsam. Därför att det finns en stor makt har inga speciella relationer till någon, speciellt inte till småländer. Det är bara ett faktum, men det kan man glömma med en gång. Sen vill jag bara påpeka en sak, tillägga en sak när det gällde det här demonstrationerna mot demokratins tillstånd. Så även om socialister visserligen inte har att säga vad staten ska säga eller göra, men varför i Finland, som ett demokratiskt land där människor får demonstrera, varför i Finland skulle kunna säga någonting om att vi kanske inte tycker det är så jättebra att vårt grannland som vi vill ha goda relationer med, att man slår ner obeväpnade kvinnor och män på öppen gata i Moskva, att vi hoppas att det här, jag tycker inte att det vore konstigt att man gör det, jag tycker att det borde höra till.
Jag är övertygad om att Niinistö kommer att uttrycka det på något sätt åt Putin, men frågan är, kommer han att säga det inför det finska medierna? Vi ska hoppas på det.
Eller om det blir något som så att sparas till enrummet.
Ja. Men låt oss säga att pressen, man kommer ju att försöka lirka fram en sån fråga under presskonferensen. Det förväntar jag minst under pressen.
Mm. Det här, det har nämnts att en av områdena som kommer att talas om är Arktis också, som ju blir allt mer isfritt som vi vet, och plötsligt mycket mer intressant för, det har alltid varit intressant för råvaruutvinning och sådär, men plötsligt mer lättillgängligt och allt fler vill vara med och spela där. Vad tror ni, vad i Finlands, kan Finland ge för input här?
Ja, det som är den bästa, eller det som Niinistö har riktat in sig på, som jag tror det är ganska klokt av honom, är miljöfrågor. Han har ju pratat mycket om de här sotnedfallet från tung industri som ytterligare snabbar på hur att isen smälter i Arktis och klimatförändringarna och hur den påverkar. Och det är klart att även om Finlands röst väger förstås inte speciellt tungt här, men miljöfrågor är ju en sån fråga där Niinistö faktiskt kan prata, där det, liksom, det är helt legitimt att ta upp sånt, att det är ingenting som, och där kan Putin säga att jo, absolut, jo, vi håller med, och sen gör ju liksom vad de gör, men Putin är aldrig, det är en sån fråga där han liksom ganska lätt kan ta det, men att bara hålla med och hålla med sig att vi håller med om allting. Och sen, det är inte liksom alls lika känsligt för människorätt frågor till exempel.
Mm. Ja, det betecknar det som en positiv diskussion sen, att Finland har ju liksom kunnat i den här Östersjöfrågan, alltså Östersjöns det här miljöproblem, så har man ju tillsammans med de övriga Östersjöländerna fått mycket till stånd när det gäller det här Rysslands det här rening av vatten det här utsläppen. Och när vi tänker på framtiden, global warming, det här, så är ju hur lite eller mycket än det kommer att ske, så är det ju någonting som leder till att den ekonomiska aktiviteten och de handelsrutterna kommer att flyttas norrut. Och det är ju någonting som är både i Finlands och Rysslands intresse att man samarbetar där. Så där tror jag att det kan, kanske inte sker det över en natt, men det är någonting som är intressant, inte bara när det gäller det här politiskt och i synnerhet ekonomiskt.
Och där vi kanske har till exempel en viss trovärdighet också.
Ja, det är ju förstås både när det gäller vår varvsindustri, men också när det gäller, ja, där tycker jag att visserligen har Finland ingen ishavskust, vilket vi hade på 20-30-talet, en liten land, det här tunga dit, men det där, nu tycker jag att där tillsammans med de övriga nordiska länderna, framförallt Norge, så har man ju fört en positiv, liksom, konstruktiv dialog med Ryssland.
Mm. Det där är ett sista tema här jag ville ta upp här ännu i vår diskussion här om det ryska, apropå det ryska statsbesöket. Det är den här kommande möjliga tyngdförskjutningen inom Europa, hur Ryssland ser på den. Det vill säga om Storbritannien tänker lämna EU, och Storbritannien har ju varit det land som kanske står närmast USA och som tillhör de länder som är mest skeptiska mot Ryssland och så vidare och så vidare. Det om, vi har inte sett det nu, men om Storbritannien och när Storbritannien lämnar EU, vad betyder det för EUs hållning mot Ryssland? Anna-Lena Laurén, vad säger du?
Ja, mycket tyder på att åtminstone Storbritannien är en väldigt stark Rysslands kritisk makt inom EU som kommer att försvinna. Så jag tror att motorn är troligen väldigt nöjd med att Brexit håller på att ske. Samtidigt som helt objektivt sett så leder det till, det kan leda till en massa problem i Europa, det leder till ekonomiska följder. Och Ryssland är inte intresserad av liksom ekonomisk instabilitet i Europa, utan man vill snarare ha, alltså det är inte så att det liksom enbart, att Putin är enbart glad över det här, eller att det här är enbart bra för Ryssland, men i det stora hela är man ju väldigt nöjd med att EU försvagas. Och att det är just en sån här väldigt kritisk kraft som försvinner ur EU.
Ja. Det vill säga, om vi utgår från att det blir Brexit, jag hör ju till de här som har gissat att det inte blir någon Brexit, men låt oss säga att det blir, så har det ju också den effekten att en fortsatt politisk integration av EU blir lättare, vilket inte nödvändigtvis är i Putins intresse. För att historiskt sett har det ju varit så att både Ryssland och Storbritannien har försökt förhindra att det uppstår en kontinentalstark det här Europa. De senaste århundraden hade varit på det sättet en återkommande tema. En hade varit Ryssland, en hade varit Storbritannien som hade det här blivit nervösa och ingripit om så har skett. Alla de här stora krigen i Europa har egentligen handlat om det här. Så att på det sättet är det intressant att både i Ukraina-frågan och i Brexit-frågan så har ju EU överraska Ryssland och Storbritannien. Ryssland antog att EU i längden inte kommer att vara kapabel att hålla den här sanktionerna i kraft. Och britterna helt uppenbart räknar också med att de skulle kunna spela ut EU-länderna mot varandra, vilket inte har skett. Så att det sker många gånger överraskande saker i historien. Det kan hända att det här Ukraina och Brexit tvärtom leder till den politiska integrationen i EU tar några stapplande steg framåt.
Det får ett spännande perspektiv här av professor Henrik Menander. Det får vi se hur det blir. En konkret följd av dagens händelse blir en trafikstockning i centrala Helsingfors. Den borde dock vara mycket övergående. Jag säger tack så mycket för Henrik Menander. Du var med i Slaget efter 12. Tack så mycket Anna-Lena Laurén, Moskva-korrespondent för Dagens Nyheter och Huvudstadsbladet. Tack för att du var med.